lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
Hejsan och välkommen till ett nytt radioprogram med Vårt Söderslätt. Idag ska vi prata om sådant som kanske inte alltid får de största rubrikerna men som är helt avgörande för att en kommun ska fungera. Och med i studion idag har jag två av mina vänner från tekniska nämnden. Och ni får själv presentera. Du kan börja med dig.
Ska jag börja så lite rättstadion sitter på tekniska servicenämnden.
Vem är du?
Ja, Sven Till heter jag. Jag sitter med i teknisk servicenämnd och i fullmäktige och lite engagerad i vårt servicelässtyrelse och mycket så. Vem jag är.
Ja, vad har du för bakgrund?
Ja, jag har jobbat ju med avfall inom kommunal teknik i 30 år, så att det är rätt så angeläget att sitta i teknisk service, för jag vet ju vad det handlar om i stort sett.
Det tror jag.
Ja. Och där är ju teknisk servicenämnd innehåller ju 12-13 olika avdelningar, och avfall är ju en del, och sen är det ju vatten och fastigheter och parker och gator och allt möjligt. Det är kul, och jag sitter där tillsammans med Mikael Aroskog som jag är då miljöingenjör och han är VA-ingenjör, och sen sitter även en som heter Rickard Johansson hos från Värsarslä som är gatuingenjör.
Oj.
Det täcker upp hela nämndens verksamhet. Ja. Så att,
Och Mikael, berätta lite.
Ja, jag heter Mikael Aroskog och ersättare i tekniska servicenämnden. Jag är inte lika erfaren som Sven, utan det är min första period här nu. Och jag engagerar mig här lite för att vi kommer att bygga ett nytt vattenverk i Trelleborg, och jag har ganska stor erfarenhet av vattenverk. Jag har varit chef på Bulltofta sedan början av 2000-talet i 18 år i alla fall.
Och riktigt bra uppställning här i tekniska servicenämnden, får man säga. Vi tar en liten låt här nu innan vi börjar och prata tekniska frågor med. Avloppshopor, taxor, förorenad jord, återvinning och mycket, mycket mer. Hur Trelleborg kan ta ansvar för både vardagen och framtiden. Innan vi börjar prata med Mikael och Sven så vill jag att vår tekniker presenterar sig.
Tack så mycket, Maria. Axel heter jag. Jag är mycket partiordförande och allt möjligt. Men idag sitter jag här som tekniker och kanske producent. Jag vet inte mer, men kommer kanske in som sidekick också vid tillfälle.
Det hoppas vi. Men då börjar vi och prata lite om ämnet här. Vi börjar med vatten. Vatten är en sån fråga som de flesta av oss tar för givet. Man vrider på kranen och så kommer vatten. Rent vatten dessutom. Dygnet runt, året runt. Men bakom detta finns väldigt mycket arbete, teknik, planering och ansvar. Mikael, du brukar kunna de här frågorna väldigt väl. Så nu är radion din. Varför är vatten så viktigt för Trelleborgs kommun?
Vatten är viktigt för alla kommuner, alla samhällen som vill utvecklas och sånt. Det är liksom grundpelarna att man har tillgång till rent vatten och man kan ta hand om avloppsvattnet.
Vad är det många inte tänker på när det gäller vårt dricksvatten?
Det är ju en process som pågår dygnet runt ju. Det är ett stort ledningsnät som är i marken som inte många tänker på, från helt plötsligt blir han läcka, då ser man oj, där var lik ledningar och sånt. Men det är mycket arbete med att ha hand om hela ledningssystem och även vattentäkt och vattenverk och sånt. Och man är inte väldigt många, jag vet inte exakt hur många man är i Trelleborgs kommun, men det är en väldigt liten skara som har beredskap och sköter det här jobbet.
Hur säkert är vattenförsörjningen idag?
Ja, den är säker. Här i Trelleborg har man ju då haft bevattningsförbud 2018. Men då var det ju för att vattenverket inte hade riktigt kapacitet på dagarna. Så man hade bara bevattningsförbud på dagtid. Men nätterna var det inget bevattningsförbud.
om jag nu som är totalt okunnig i detta området, är det själva verket som inte hinner producera vattnet? Vattnet finns, men det ska tas om hand så att säga.
Ja, så är det. Men nu håller man ju på att bygga ett nytt vattenverk med bättre kapacitet, plus att man öppnar en vattentäkt till, vilket kommer att säkra tillgången på vatten ännu mer.
Hur påverkar vattenfrågan utav till exempel klimatförändringar, torka och förändrad nederbörd?
Ser man på våra kollegor lite norr om som heter Sydvatten, så har de stora problem med Vombsjön för tillfället. Där i mars upptäckte man att sjön var 2 meter lägre än normalt vid den här årstiden och sånt. Och då hade ju liksom säsongen inte börjat, utan det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och det beror ju framförallt på att det har regnat väldigt lite under 2 vintrar och höstar. Och man gör då stora kampanjer för att folk ska spara på vatten och sånt. Så inom VA Syd, som är då 6 kommuner, så har man faktiskt kunnat spara 8% med bara informationspåverkan till familjer och hyreshus och näringsidkare och kommunen själv också.
Jag som är uppväxt på landet, vi har alltid haft egen brunn, och det var ju liksom när det blev sommar och torrt, så hade ju nu duscharna snabbt.
Och det kan bero lite på hur djup brunnen är och sånt, om man har tillgång till vatten.
Ja, men jag tänkte där också, för att jag har ju själv eget vatten. Jag bor ute i Hönsinge. Där kommer det nog aldrig dras fram ett kommunalt vatten där jag bor på min gård. Men Trelleborgs kommun, var får vi vår vattenförsörjning ifrån? Det är, alltså det vet jag att det är borrar i marken, men hur djupa är dessa?
Nu kan jag inte exakt djupet här, men det är ju ner i kalkberget där, så att det är djupare än många vanliga sådana här borrade och grävda brunnar. Mm.
Vad är kapaciteten? Hur mycket vatten kan vi ta upp?
Från en brunn så det kan variera lite olika. Men man har ju många olika brunnar och sen så samkör man ju dem ju.
Okej.
Så att jag kan inte exakt siffrorna för Trelleborg.
Men det måste vara oerhörda mängder som dras upp där. Och jag tänker liksom då, du pratar ju vomp här precis, de nivåerna. Men hur är det då utifrån om man tar upp vatten från grunden, alltså grundvatten? Där ser vi ju inte resultatet av det vi tar upp, men på samma sätt som när man tittar på ytvatten på Vombsjön. Hur mäter man det och hur ser man det när de konsekvenserna kommer?
Man brukar ha något man kallar för observationsbrunnar, där man mäter nivån på grundvattnet och sånt där då. Och för precis i den punkten där man suger upp det i brunnen, där sjunker ju nivån väldigt snabbt. Men om man mäter en liten bit bort så ser man lite hur det ser ut i stort då. För det blir liksom som en bakvänd tratt. När man suger kraftigt på ett ställe så går det ju nivån ner precis där. Men det är inte lika lätt att se i grundvatten som i ytvatten. En sjö ser man ju om nivån är låg, men grundvatten är lite mer besvärligt att ha överblick om och sånt.
För här i mellanpausen så satt vi och pratade om detta precis, att det är vattnet som går ner, vi tar från borrarna. Det kan ju ha tagit 900 år för bara nå dit.
Ja, det tar ju olika lång tid beroende på hur jordlagarna ser ut ovanför vattentäkten och sånt där. Men är det täta lerlager så kan det ta väldigt lång tid innan vattnet når ner dit. Ja.
Nu samlar jag ihop detta och tar en annan fråga här som jag har lite fundering på. Varför kan... Man tänker, vattentaxan engagerar ju många människor. Vad är det egentligen man betalar för?
Ja, det är ju alla VA-tjänsterna i ett som är sammanslagna. Så det är ju dels vattnet som är ett livsmedel som du får hem till dig i kranen 24/7. Sen så kan man, tar man även hand om dagvatten, det som regnar på din tomt och sånt där, på, från stuprör och andra brunnar. Och sen är det ju avloppsreningen av allt vatten som då går till avloppsreningsverket som då renas. Så att det är, ja, det är det VR-taxan är till för, och den är ju gjord som så att kommunen får inte gå i vinst på VR-taxan, utan det ska gå plus minus noll på en treårscykel.
Mm. Jag tror vi tar en liten låt här mellan. Om du har något.
Ja, det har vi. Vi har Jerry Williams.
Oj. Ja, då var vi tillbaka. Du lyssnar på Vårt Söderslätt. Och bredvid mig har jag Sven Tilly och Mikael Aroskog från Tekniska servicenämnden. Vi har pratat mycket vatten och har ännu mer att prata om vattnet. Men nu tänker jag vi tar in Sven lite, vår expert.
Ja, vad spännande.
Ja. Ja. Vi tänkte vi skulle prata lite om avfall, och nu ska vi verkligen ställa frågorna till en expert. Sven, du kan ju avfallsfrågorna på dina fem fingrar. Vi börjar enkelt men ändå ganska stort. Vad är egentligen avfall?
Ja, hur lång tid har jag, Maria?
Ja, inte.
Ja. Nej, avfall är ju något som det inte finns avsättning för. Något som man vill kvitta bort och inte, alltså kasta. Och det kan vara jord, det kan vara vatten, det kan vara kläder, det kan vara möbler, det kan vara guld. Till och med.
Mm. Men, när blir något avfall så att säga då?
Ja, det är ju när man lämnar det ifrån sig till en avfallsanläggning av något slag. Och det kan vara en... Om det är jord så tar man det till Ågab eller man lämnar det. Ja.
Kan det bli en resurs också då, menar du?
Ja, mycket av avfall. Alltså förpackningar till exempel är inget avfall, det är ett material. Men man kastar det i soptunnan i ett av facken. Men det är ett jättebra material som är lätt att återvinna. När det är sorterat så är det väldigt lätt att återvinna. Men sen finns det ju avfall. Vi har ju solceller nu till exempel som är spännande när det blir avfall. Det består av 7 fraktioner. Det är mycket ingredienser i en solcell till exempel.
Får jag bara komma in där? För vi pratade avfall. Jag tycker den gränsen där många gånger är väldigt konstig. För när jag är ute och krattar på hösten under mina äppelträd så är det en annan form av avfall som jag slänger i komposten. Jämfört när jag har det på köksbordet.
Ja. Så, det,
alltså det, då ska man hantera det på ett annat sätt. Ja, det får jag gärna förklara för mig. För jag kan ju gå ut och kasta det på komposten. Det är ingen som börjar säga där jag bor. Men det ska ju hanteras på olika sätt.
Ja, det kan vara fågelmat. Om du tar ett äpple till exempel och ligger i trädgården, då är det trädgårdsavfall. Du ska lägga trädgårdstunnan som du har abonnemang på kanske. Är det en ICA-butik och det äpplet hamnar på golvet så är det ett hushållsavfall. Är det en butik och det blir gammalt så är det ett verksamhetsavfall.
Det är en hel vetenskap.
Ja, är det en livsmedelsbutik och det hamnar på golvet så är det ett hushållsavfall. De olika avfallsfraktionerna kostar olika också. Så att det handlar om pengar också. Och var det hamnar och hur man hanterar det. Det är rätt så komplext.
Jag tänker så här, är det någon alltså skillnad, eller det är det ju, men med svårt avfall, dyrt avfall och attraktivt avfall?
Ja, där finns ju många. Alltså svårt avfall är ju, det är ju som jag nämnde med solceller till exempel. Mm. Bilbatterierna, de nya, nu vet jag inte riktigt hur de ska ut. Vindkraft, de här propellerna. Men där finns ju radioaktivt avfall och förorenad jord som det handlar om mycket här i Trelleborg som ni har sett i Allhanda som kostar pengar. Där är ju en uppsjö av olika föroreningshalter och de är ju graderade till, ja, de heter MR och KOM och MKOM och FH och det är olika benämningar utifrån avfallsförordningen. Mm. Men jag kan tillägga här också att det behöver inte vara ett avfall, för finns det en mottagare, en avsättning för det, då är det ett material. Och då kan man ta hamnen här som ett exempel. Här ligger 90 000 ton slaggrus från Sysav. Sysav har alltid betalt för att kvitta detta avfall. De har lagt det på olika kommuners tippar och sånt. Och det kostar. Men nu köpte hamnen för 1 krona tonnet och då är det ett konstruktionsmaterial. Då är det inte avfall om man betalar pengar för det.
Aha,
så det ligger här under asfalten. 40 kubik asfalt som är förorenad av...
Då kommer man runt alltså genom att betala för det. Så
precis,
att säga.
Mm. Det är just benämningen. Är det ett avfall eller är det ett material?
Finns det sånt som människor tror är skräp men egentligen har ett värde?
Ja, det kan man ju säga på alla loppisar, höll jag på sig. Men går du på en återvinningscentral och ska slänga någonting och så ser du ner i containerna vad där ligger. Där ligger, kan ligga cyklar och barnvagnar och träningsredskap och allt som har värde för andra. Jo. Men har du hamnat i container och någon har slängt det, då är det ett avfall och då får man inte ta det.
Det tycker jag är lite tråkigt egentligen, för då hade man ju ändå, den ena kanske inte behöver den andra, men ja. Det blir kanske cirkus på.
Jag tycker också, jag var ju renhållningschef i många år och frågan där om vi ska minska avfallsmängderna, det var ju ett sätt att låta folk ta hand om, men då hade vi haft två kör, en som skulle slänga och en som skulle hämta, och det hade inte blivit så bra. Sen kan det vara så att min avlidne mammas kappa slänger man och så kommer någon annan på stan med den. Det är inte så kul heller.
Nej, det är klart. Så kanske skulle haft någon... Ja, men sen vet jag ju att många eller flera loppisar i stan kör och hämtar på tipparna. Så de sätter in funktionella saker i en container.
Tack och lov så blir det mer och mer nu återvinning. Och vi är på Öster, Mikael Båt, så långt för mig heller. Vi hade loppis förra lördagen. Mm. 40 hushåll som hade bord ute på trottoaren och sålde grejer. Och det är ju ren återanvändning kallas det. Mm. Så blir det inte avfall.
Loppis blir mer och mer poppis.
Det är fint.
Ja, mycket. Jag tänkte på det här med andra avfall och sånt här med fett och såna. Hur fungerar det?
Vad sa du? Tätt?
Fett. Och sånt slam. Och,
ja, där finns ju fett från fettavskiljare. Alla restauranger har en fettavskiljare. Det är lagkrav ju. Och det ska separeras och inte gå rakt ut i avloppet för att bli stopp i... Mycket ledningar höll jag på sig, men fett från fettavskiljare. Sen är det ju slam från trekammarbonar och som nu Axel som bor i Hunsinge. Varför jag kom en slambil i alla fall minst en gång om året och tömma den?
Mm. Nej.
Inte?
Nej, jag har ett speciellt system som gör att jag har dispens på var sjunde år, men jag ska inte göra reklam för det företaget i radio.
Ja, nej, det finns olika metoder. Ja. Alltså. Fosforfilter och kokosfilter och allt.
Ja, jag tror vi tar en liten låt här emellan. Har du något?
Ja, lugn.
Ja, du lyssnar på Vårt Söderslätt och vi fortsätter på vårt tema. Vi pratar just nu om lite, eller ganska mycket, det jag tyckte det var ett komplicerat, brett, stort område med avfall. Och nu har Axel lite frågor till Sven.
Ja, det är inte bara, alltså båda ämnena är stora och breda. Det är väldigt kul att ha er i studion idag. Det är tunga frågor som man kanske inte tänker på som kommuninvånare, att det här måste bara funka. Vatten ska funka, avfall ska funka. Vi tar det för givet.
Men avfall är ju mer spännande.
För lyssnarna avgöra. Men det kvittar ju var någonstans man än gräver i denna stan, så är där ju någonting under jorden som kostar pengar att lyfta bort. Vi har ju en fin industrihistoria, den ska vi vara stolta över, men det har ju också inneburit konsekvenser för kommunen som vi nu får betala för. Det handlar ju om PFAS och andra ämnen. Jag skulle vilja att utveckla det, Sven, lite. Ja. Vad är det som kostar och vad är det vi betalar för?
Ja, det är en jättebra fråga. För att göra något tråkigt ämne roligt så kan jag bara berätta inledningsvis att vi har alla byar, 50 byar eller vi har, hade en tipp förr i tiden. Och ute i Smyge så grävde vi ner för en 15-tal år sedan, 6 meter ner. Och då kom vi ner till 1973. Där låg intakt, det var syrefritt, där låg ketchup, där låg sådana ölburkar som fanns på den tiden som liknade en liten granat i plast ju. Och där fanns ju sån spray som systrarna hade i håret. Det är en historievandring. Va? Men det grävs ju som du sa så överallt. Det byggs ju, då måste man gräva. Och de stora omskrivna grejerna i dagsläget i Trelleborg, det är väl Vångavallen. Och vi har ju Trebolit och Ålbäcks och många andra bombhål som vi kallar det oss. Men om du ställer frågan kring Vångavallens förorenade massor, eller?
Ja, men det kan jag göra.
Ja, men det, jag har inte fördjupat mig i vilka ämnen som fanns där, men det var något glasbruk och olika industrier använder olika kemikalier och sånt, och detta material då, eller avfall för att kalla det, det normalt sett så tar Rangsell och Åga på de här nere omkring hand om förorenade massor, och den behandlas på olika vis. Vissa förorenade massor räcker att man luftar ett antal år och sånt, så frigör man de kemikalierna som finns i dem. Men detta som fanns uppe på Vångavallen, jag vet inte vilka ämnen det var många och det var blandade, så att det skickades upp till norr om Skåne i alla fall. Där var en anläggning som kunde ta hand om det. Och det kostar ju. Så det här specialavfall, dyra avfall, vanlig deponiavfall kostar 1200 kronor per ton. Förorenad jord kostar allt från 200, 400, 600 kronor per ton. Och det är höga kostnader, och som tur är när kommunen gräver så är det seriöst, men det finns ju mindre seriösa företag som gräver och lämnar massorna på fel ställe.
Ja, men de har ju läst om i många antingen. Ja. Men bara en rent teknisk fråga för att jag är intresserad. Men när det är ett sånt farligt ämne i ett jordlager, hur går det till? Plastar man in det och bara lägger det på, som legobitar på hög, eller på något vis måste man ju... jorden försvinner inte av sig själv, utan även om vi flyttar den betalar mycket pengar för det.
Ja.
Hur tar man hand om det där? För man kan inte flytta problemet från det ena stället till det andra enkom.
Nej, jo, det gör man ibland. Man lägger det på deponi helt enkelt. Och då blir det sluttekniskt så småningom, så att då ligger det på deponi för all framtid. Och så är det ju på till exempel... Om vi tar gamla Treblitomten, det är ju förenat med kreosot. Ju. Eftersom man gjorde takpapp där, det var en sorts kära som är långt nere, ganska nära grundvattnet nu också. Men det händer inte mycket i kommunen. Det kostar ungefär 100 miljoner att sanera, men man lägger hellre pengarna på... ja, vi går inte in på styrets ekonomi. Men vissa massor, vissa MKM-massor, alltså mindre känsligt markmaterial, det kan man... behandla genom att man blandar upp det med hö, man bevattnar det, man siktar det, man blandar upp med annat organiskt material. Mm-hmm. Där finns ju, och vissa ska ligga till avrinning på en form av, vad ska man säga, spolplatta.
Gödselplatta.
Ja.
Ja, det är många steg, men mest för att man är intresserad för hur det går till sen. Liksom, för det,
ja, där, men, om
och det är en kostsam process, förstår jag, för den som tar emot det.
Ja, det är det. Och man tar enkelt från en bensinmack till exempel. Föroreningar, det är ju ofta ett flyktigt material som kan luftas bort med tiden. Mm. Kommunen, ja, jag vet inte hur officiellt detta är, men de har ju för avsikt, hamnen har för avsikt att bygga en avfallsanläggning där man ska återvinna inert material ute vid NIA.
Ja, det är bara, officiellt.
Ja, det är bara i tillståndsprocessen, så det är många steg kvar. Jag tror inte, hoppas inte det blir av, för att det är gigantiska mängder. Vi har hela fängelset, det är 40 hektar som ska matjord som ska schaktas bort. Och det är ju besprutat och sånt, så då kallas det förorenad jord. Fast det är prima 10 plus åkermarkjord. Mm. Men kör man bort och schaktar bort och inte där finns en avsättning för det, då är det ett avfall. Ja. Och då kostar det pengar.
Som vi vet tillbaka där vi började innan kring.
Ja.
Mm. Sen är det många som pratar om sjöstaden. Där har man ju hört många äldre Trelleborg som har varit med i hela historien, som har berättat hur mycket saker där ligger alltid.
Det vet många. Jag är ju snart 70. Så att, men styret som har beslutat om sjöstadet, eller den visionen, som man har inte tänkt så långt att det finns grejer under tio och vad kostar det att göra vid sanera. Och där var ju någon ingenjör på tekniska som tog fram siffror 2019. Tror jag det var. Och det var ungefär 1,8-1,9 miljarder. Oj. Och det var ju exklusiv havsnivåhöjningen. Så att man trodde ju klart att man kunde lägga på två meter lera över alltihopa och börja bygga sen. Då hade det blivit en sluttäckt deponi. Det går inte. Det måste saneras helt enkelt. Så det där är lite kostnader innan exploatörerna kan börja bygga.
Det är ju ganska... Är det enorma summor?
Ja, det är ju därför. Alltså det hette ju kostnad 2025 och det är ju 10 år sedan. Det har inte hänt ett dugg. Och varför har det inte hänt något? Ja... Jo, nu Västra Sjöstaden, där är det enklare. Det var bara Pergo. Det var inte så mycket förorenat och det var inte så omfattande som nere i själva Sjöstaden, eller vad kallar man det.
Mm.
Pulstränfabriken och gummis och ja, motorimportens alla åtaganden. Och där låg kolbolag och stenkolsbolag och tvättar på Tila-fabriken och...
Det var mycket grejer.
Hamnen är ju nog inte något som man får bygga en skola på till exempel. Ja. Ja.
Ja, men jag tänker gå vidare så här, för att där, som du säger då, du var inne på mackar och så vidare, men det måste ju vara en uppsjö av, varit smeder och allt möjligt, och man har hanterat olja överallt på olika sätt. Både i stad och på landsbygd. Har man någon koll på alla de här områdena? Eller det kommer bara när man ska bygga. Finns det något sätt man har... Förstår du vad jag menar? Om man går lite tillbaka i tiden så borde man ju ha lite koll om vad där är på de olika platserna.
Och vi har pratat om det, Axel, på våra gruppmöten när vi har lite brainstorming och sånt, vad vi kan göra för att förbättra i Trelleborg. Och det skulle vi har inte mandat att begära utredningar, men det skulle man gjort en riktig inventering och ser det ut på olika ställen i Trelleborg. Nu är det ju som många väl, man kollar inte förrän strax innan man ska börja bygga ju, och har beslutat ett bygge ju. Man har kollat Trebolitomten, det är ju intressant. Man har visst i 15 år att det är förorenat, men det händer ingenting. För man vill inte lägga 100 miljoner. Det ger ju inte så mycket poäng för ett styre som en ny lekplats eller en elbuss eller något sånt där. Eller investera. Men jag tycker, alltså, tänk som vi pratade om i vårt särskilt, att vi har ju brist på garage, parkeringsplatser. Så gjort ett sanerat där, grävs 8 meter ner, byggt ett trevåningsparkeringshus. Och därifrån kunde man ha en elbuss och så, som gick ner till torget.
Inga fler elbussar nu. Nej. De är för dyra.
Men vi kan köpa nu 75 000. Vad kostar?
Nej, bara 17.
17 000. Ja.
Du menar det som blir hönshus?
Mm. Ja.
Nu tänker jag att vi ska lyssna på lite musik och efter musiken ska jag prata med Mikael igen. Med
men det gör vi. Då ska vi se här.
Och vi pratar både om vatten och avlopp och avfall och massa saker här. Och nu ska vi prata lite med Mikael igen. Mikael, det byggs ett nytt vattenverk. Hur går arbetet med det nya vattenverket?
Det går framåt, fast man ser inte så mycket av det. Man är uppe och tittar vid nya vattentornet. Man håller på med grundarbetena nu där och man har kommit ganska långt där. Men efter sommaren så kommer man se mer, för då börjar väggarna resas. Och efter det så kommer taket på och sen så ska man börja sätta in utrustningen med pumpar och all material som behövs för att kunna producera dricksvatten.
Vad behöver man ha på plats innan man kan, alltså det gamla kan kopplas bort? Det tar man bort helt?
Det gamla vattenverket kommer att tas bort helt. Ja. Då är ju den ena förutsättningen för att det här nya vattenverket är att man har fått den här vattendomen på den nya vattentäkten i Gylle. För det är där man kommer ta vattnet och provköra det nya vattenverket. Så det gamla är ju i fullt drift, men man måste ha vatten till det nya vattenverket också för att kunna provköra. Och då är det den här nya vattentäkten som ligger vid Gylle. Där har man gjort ett antal brunnar där ju. Och man väntar på vattendom, hur mycket man får ta ut. Och när det är klart och installationen är klar, så efter nästa sommar så börjar man provköra det nya vattenverket. Och sen ska man ju trimma in att det håller alla gränsvärden för dricksvatten. Det är ju det mest kontrollerade livsmedlet av alla livsmedel vi har i Sverige.
Mm.
Så att det är rätt många parametrar som det ska bli rätt på innan man får börja distribuera det hela. Men när det är klart så kommer man stänga ner det gamla vattenverket. Och vad det ska användas till den tomten, det vet vi inte idag. Det får framtiden utvisa.
Det är många som har frågat om det var nödvändigt att bygga det här stora, dyra vattenverket och varför man gör det nu och
ja, så vidare. Det gamla börjar bli till bristningsgränsen vad det orkar med och sånt där. Vi var inne på att det var bevattningsförbud en sommar, att det inte räckte till. Och nu har det kommit lite fler invånare och i med fängelset så kommer det upp 800 personer till i kommunen. Det är ju inte inflytning som man hoppas på, men det är ändå 800 invånare till. Så att, och det är, jag vet inte exakt vilket år vattenverket byggdes, men det går inte att bygga ut hur mycket som helst. Så att ibland får man liksom börja på en ny kula, och det är säkert från 50-60-talet det gamla vattenverket. Så att. Mm.
Men där bara kommer jag liksom nyfiken, hur funkar det? För att alla vi som bor här, i alla fall när jag inte har bytt salttabletter i min filteranläggning, så blir kaffekokaren rent igenmulad. Och vi ska inte prata om duscharna och duschväggar. Hur går den processen till här när vi avkalkar vattnet? Vad har vi valt för lösning? För det är ju rätt mycket vatten som ska avkalkas.
Så är det. Det är ju, man säger, det är hårdheten i vattnet. Som det är ju kalcium och magnesium som gör att det fäller ut kalken när man, framförallt i varmvattenberedare. Den processen som man kommer använda här i det nya vattenverket är en helt ny teknik för Sverige. Den finns inte med i tidigare Sverige, men den finns i Tyskland och Danmark tidigare och sånt här. Men det är stora reaktorer som man kör vattnet igenom. Och det fina med det här är att det är inte speciellt många kemikalier heller. Det är koldioxid man använder för att ta bort kalken och sånt här då. Så det är ganska miljövänlig process och sånt här då.
Men koldioxid är kolsyra som i läskflaskorna eller vattenflaskorna?
I princip, ja.
Så det kommer ut bubbel genom...
Nej, det blir inte bubbel.
Bubblet används.
Då får man köpa flaskvatten själv. Eller någon sodastreamapparat.
Vi hoppar över till det här med... Det har också fattats ett beslut om att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Varför behöver vi det då?
Ja, det är samma sak där nu när staden växer med bland annat fängelset. Så blir belastningen för hög på det gamla avloppsreningsverket, och det klarar inte med det med de tillstånd vi har här då, utan därför måste man bygga det. Men när man bygger det här nya avloppsreningsverket så tar man också ny teknik, att man när man renar vattnet så tar man och återanvänder det renade avloppsvattnet i vissa delar i processen, så man behöver inte använda fint dricksvatten för att till exempel spola en bassäng och sånt där då, utan då har man det här renade avloppsvatten som man kommer att kunna spara väldigt mycket dricksvatten i det nya avloppsreningsverket.
Spännande.
Så att det är lite recycling som Sven brukar gilla.
Men det känns ju också som att det är ett nödvändigt. Jag måste och göra detta också.
Ja, ja. Mm. Och där fanns ju planer att kanske gå ihop med Vellinge kommun också och göra ett ännu större avloppsreningsverk. Men Trelleborg har dratt sig ur det samarbetet med tanke på att vi måste ha hög fart med tanke på fängelset, så att det blir inget samarbete med Vellinge.
Du nämner fängelset många gånger. Är det liksom den stora anledningen?
Men tidigare har det ju varit att Trelleborg växer ju. Mm. Men det växer ju inte så snabbt egentligen, om man ska vara helt ärlig. Mm. Utan det är ju nog, när fängelset kommer blir det ju upp till 800 personer. Och det är, så snabbt har ju inte Trelleborg växt på många år.
Plus personalen som också ska spela.
Ja.
Så det är en stor... det är en stor grej. Mm. Alla gånger.
Ja, jag tror att jag fick ganska så bra kläm på det nu med både vatten.
Du kan allt om avlopp, dagvatten.
Ja, jag sa inte allt, men ganska bra kläm på det. Så jag tänker att vi tar en liten låt här emellan innan vi går in på slutspurten.
Det gör vi. Och då har vi Freddie Mercury på listan.
Nu börjar snart vårt Södersvett-sändning och bara till ända. Men vi har ett par saker vi skulle avhandla här med Sven innan vi avrundar. Och det gäller ju avfallstaxan. Vad betalar hushållen egentligen för, Sven?
Alltså, om vi tar det traditionella villahushållsavfallet. Alltså det är ju det som är det största. Och det är de här fyrfackskärlen som vi har. Alla villägare har 2 kärl med 8 fraktioner. Och det är 3 fraktioner som är hushållsavfall och 5 som är förpackningsmaterial. Vi betalar ungefär 2800 om året i avfallstaxa. Och det inkluderar då drift av återvinningscentraler och allt möjligt. Hushållsavfallet till exempel. 1 kilo hushållsavfall kostar 68 euro. Varje familj eller hushåll förbrukar ungefär 300 kilo om året. Så det är ju inte den stora delen. En stor del är ju förpackningar och det har vi varit väldigt, väldigt tidiga med i Trelleborg med våra fyrfackskärl. Och nu sen det blev lagstadgat att kommunerna även ska samla in förpackningar så var vi ju långt framme och vi får en ersättning av Naturvårdsverket för detta och för 2025 så fick vi in 18 miljoner, ja. Och nu kan jag inte omsättningen på renhållningen. Vi tror till att det är 60 miljoner, 70 miljoner. Så är det rätt stor intäkt vi får för att trelleborgarna sorterar ut förpackningar. Och det borde de informeras om på ett tydligare sätt. För många tror inte att det ger något. Så tänk då att om vi inte hade sorterat ut och inte fått ersättning så är det ju avfallstaxan varit 18 miljoner dyrare. Så kan man säga.
Ja, så kan man säga det. Jag tänker om är något annat som du vill tillföra just med det här med avfallet. Du har sagt det mesta där, men och ja. Trelleborg är duktiga på att sortera, sa du.
Ja, det är vi ju. Alltså, vårt Sörslet och du Maria, du är ju också väldigt med återanvändning och så vidare. Jag tycker ju, alltså, de 18 miljoner som vi får i bidrag nu från Naturvårdsverket. Att de pengarna ska kunna avsättas till att göra avfallsinsamlingen enklare och lättare och bättre. Genom fler underjordsbehållare eller ja, fler återvinningscentraler. Mm. Idag kör ju alla på öster, eller öster om vattentornet. De får köra till Ålbäck, till Sysav där. Genom Hedvägen och Hamngatan och köer och släp och grejer. Det ska vara enkelt och lätt att göra rätt som det heter. Och då skulle man kunna ha haft en återvinningscentral ute på Öster, på Nye till exempel. Mm. Hade det varit bra.
Ja, det hade varit miljövänligare också.
Ja, det hade ju legat i vårt Södersätts tema.
Mm, absolut. Mikael, har du någonting du vill säga om som någon avslutande ord innan vi...
Ja, men kan vi ta lite mellan flaskvatten och dricksvatten? Mm. Det är många som undrar ju där, men det är ju faktiskt som så att dricksvattnet är ju väldigt, väldigt, väldigt billigt. Så att man räknar att flaskvattnet är ungefär 250 gånger dyrare när man dricker kranvatten. Så det borde man ju tänka på om man vill spara lite pengar. Dessutom går det ganska mycket energi åt att transportera flaskvattnet från leverantörer till affär, hem till dig från affären. Och sen ska du gå och panta flaskan och lite sånt också. Och sen ska flaskan i retur och så vidare. Och sånt. Så det är ungefär... Ja.
Det är dyrt vatten.
Ja, det är, och det går mycket åt. Om du jämför med kranvatten så du bara öppnar på kranen så kommer det direkt 24 timmar om alla dagar i veckan och sånt.
Ja, ja och det är ju gammalt då som man sa så. Det är ju inget färskt heller.
Nej, det är färskt vatten också. Det är flaskvatten vet man inte riktigt hur gammalt det är och nej. Så vidare. Och sånt. Men därmed kan det vara bra med flaskvatten i vissa lägen och sånt där. Så att det är, man ska inte raljera för mycket av det ena eller det andra. Utan båda har sin plats och sånt. Men drick kranvatten är vårt tips.
Ja.
Ja, ja, men det är intressant. Men det, också en bara snabb fråga innan vi måste sätta på musiken här och avrunda programmet. Det är stora frågor. Det är stora kostnader för kommunen och det är samhällsviktig verksamhet. Syns de här frågorna för lite i den politiska debatten eller är den liksom... vad är känsla kring det?
Alltså i teknisk servicenämnd. Ja. Alltså, avfallstaxorna och vägtaxorna kommer upp en gång om året. Och där är inte så mycket att debattera egentligen. För behöver man byta ut ledningar så måste vi byta ut det. Vi kan försöka trycka ner taxohöjningen men då skjuter vi bara på problemet. Så kommer man i generationen för att betala.
Mm. Ja. Bättre det går i takt med tiden så att säga.
Som det kan tyckas så dyrt, men avfall och vatten det är väldigt, väldigt billigt idag jämfört med, inte med el, men ja, jämfört med annat kan man säga.
Mm. Ja, Axel, nu får vi börja avrunda och tacka så mycket för att ni kom till studion idag. Ni lyssnar på vårt program varje lördag mellan 11 och 12 och vill du höra på reprisen så går den klockan 18-19 på tisdagar. Tack för att ni har lyssnat.
Stort tack och tack till Sven och Mikael för att ni kom.
Ja, tack för att du kom här.
Ja. Ha det fint.